Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never shall be slaves.
Välkomna till avsnitt 127 utav Svenska FPL-podden. Vi går in i den sista delen utav spelar genomgångar och vi ska gå in på anfallarna inför säsong 21-22. Vi spelar in idag torsdagen den 5 augusti och det är samma dag som Messi tydligen inte ska spela i Barcelona. Det blir klart här och vi får väl se vart han tar vägen. Stefan, jag chockade dig med nyheten här. Hur tog du emot den och tror du vi kommer få se han i en ljusblå Manchester-tröja eller?
Ja, jag vet inte, det är väl det och PSG som känns rimligt. Jag tycker det känns tråkigt. Jag trodde också att det här skulle lösa sig, men uppenbarligen så har de tajtat till lönereglerna i La Liga för året och ja, det verkar det som att de får inte ihop det helt enkelt.
Ja, Fredrik, det lär nästan bli ett specialavsnitt om Messi blir klar för en Premier League-klubb och då är det väl City om det blir Premier League överhuvudtaget, va?
Ja, men det kan man väl slå fast att kommer Messi då får han ett helt eget avsnitt. Det är klart att kommer han så precis som du säger, då är det ju City och då som Liverpool-supporter så kan man ju lätt känna då att fuck, nu kommer vi inte vinna ligan så länge han är kvar där. Å andra sidan kan ju en del av mig se en charm i att få honom till Premier League. Alltså det hade ju varit, jag tycker ju att han är den bästa fotbollsspelaren genom alla tider och på något sätt vore det ett sätt för honom att bevisa det genom att kunna, ja men bevisa att han klarar av det i Premier League också. Det vore spännande att se rent sådär objektivt också.
Hade han kommit till Manchester City den här säsongen och inte vunnit ligan, då hade jag kunnat slå fast att han inte är världens bästa fotbollsspelare.
Nej, lite så.
Det är liksom, det känns som öppet mål för City. Det gjorde ju klart med Grealish presenterad här tidigare idag. Och ja, vi får väl se vad som händer med Harry Kane. Vi ska ju prata anfallare så vi kommer att prata Harry Kane. Men innan vi hoppar in i allting så vill vi ge ett stort tack till våra partners och i Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. De ser ju till att vi har så fina priser i vår poddliga. Och om ni inte redan har gjort det, se till att gå med. Ligakod K2AQ1Z. Den ligakoden hittar ni enklast på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden. Men, ja, men första priset är 5000 kronor på en sportresa tillsammans med Olka då. Och det är inte bara slutsegraren som vinner priser i poddligan utan det är presentkort på 1000 kronor styck hos Unisport Store till de som kommer 2-6 och det är priser för några till som kommer därefter. Så ja, spelar man fantasy bör man vara med i ligan tycker jag då. Det finns chans att vinna de här fina priserna då. Vill man även öka sina chanser att vinna ännu mer så kan man även gå med i ligan som vi har tillsammans med Glenn Sportsbar. Det är en betalliga där det kostar 200 kronor att vara med och här har man ju såklart chans att vinna jättefina priser utöver slutpriset som är en resa till valfri klubb i Europa tillsammans med oss tre och Martin och Mackan på på Glenn, så delas ut priser, flera månadspriser där det är resor runt om i Europa för dig och en kompis när du vinner. Och även omgångspriser, så att det gör inget om man får en lite halvknackig start, så då kan man ändå vinna pris för bästa lag för den omgången eller månadspriser. Så det tycker jag gör väldigt kul, och får man en liten taskig inledning som jag fick förra säsongen, sen kämpade jag upp med en del, men det var ju aldrig nära att vinna många av mina kompisligor där det är väldigt hård konkurrens. Men så det skulle jag verkligen rekommendera. Jag är såklart med i den ligan, har chippat in 200 kronor och hoppas slutpriset är inte så viktigt för mig att vinna. Jag får ju hänga med i alla fall. Men det hade varit kul att få bestämma resmålet för även för er grabbar. Men något månadspris hade varit fint att plocka hem. Jag ska även säga det att det här med Glennligan och information, 200 kronor, vart swishar man och ligakoder och sånt, det ligger också på vår Facebook-sida. Sen har vi en nyuppstartad Patreon för dig som känner att du vill stötta det arbete vi gör med den här podden. Inget material kommer ligga låst bakom någon Patreon-vägg eller så. Däremot så har vi gjort som så att man får vara med i en messenger-tråd som vi har skapat och haft lite gött snack med några av er som har nappat på det här. Och det är skönt snack, man kan ställa lite frågor kring sitt bygge och annat gött snack där, ett litet mini-community. Du kan välja att stödja oss med 15 kronor i månaden, 25 kronor i månaden eller 35 kronor i månaden. Och messenger-tråden är för dig som väljer någon av de två högre nivåerna. Det finns även en sak till som är värt att säga om Patreon. Det är att om du går med innan andra landslagsuppehållet så är du med i en utlottning om ett presentkort på 1000 kronor hos unisportstore.se. För en 15 kronors nivån får du en lott, 25 kronors nivån två lotter och 35 kronors nivå tre lotter. Lättast så blir du medlem via patreon.com/svenskafpl. Och Fredrik, är det någonting jag missade där eller var jag komplett?
Nej, jag tycker du summerar det bra, men vi kan väl säga det också att vi låser ju inget avsnittsmaterial, men vill man åt det där bonusmaterialet, typ som att vad tror vi att Messi landar på om man kommer till Premier League och kommer in i fantasy? Ja, men det svaret, det får man ju i den här Patreon Messenger-tråden. Och det kanske vi håller på här i avsnittet.
Absolut, det håller vi på. Med det så tycker jag vi hoppar in i allting. Och jag tycker det finns inte så mycket att prata om strategi kring anfallare som vi har gjort tidigare. Det är såklart om man ska ställa upp med tre anfallare eller två. Man har någon 4,5 eller sådär. Men det kommer kanske ge sig när vi går igenom spelarna. Och jag tänker att precis som vi gjort i de andra avsnitten så börjar vi med de dyraste forwardsen. Och det är ett premiumsegment som varierar ganska stort i pris. Vi har lagt det mellan 12,5 ner till 8,5 och då hittar vi 8 spelare. Och Kane sticker ut där med sina 12,5 för tillfället i en Spurs-tröja. Skulle kunna bli en City-tröja innan transferfönstret är slut. Vad säger dina känslor, Stefan, kring Kane? Kommer han stanna i Spurs? Och är det en spelare som du kikar mot om han är kvar i Spurs?
Nej, det är det nog inte. Som sagt, han vägrar ju träna för tillfället. Och mycket talar väl för en transfer, men som var inne på med Messi så är väl en rimlig destination för honom enligt mig i City eller PSG. Och går han till City så ser inte att de värvar Kane. Och då är frågan, blir han kvar i Spurs eller inte? Nej, jag tycker det är för mycket osäkerhet till en inledning med honom. Så jag håller mig borta därifrån i början i alla fall.
Mm. Fredrik, ser du på det på något liknande sätt och är det någonting som skulle ändras om han drar på sig City-tröjan här innan deadline?
Ja och ja. Alltså, jag delar Stefans uppfattning just nu att med Kane i en Spurs-tröja så, så finns det väldigt mycket osäkerhet. Med Kane i en City-tröja i någorlunda rimlig tid före deadline Game Week 1. Och han ser det liksom, vi ser att han tränar och ja, kanske inte hinner i bästa fall då vara med i en träningsmatch. Men ändå liksom, man hör pepp att ja, men Harry Kane, han går ju in i vilket lag som helst. Då kommer jag ha svårt att hålla han utanför mitt lag. För att ska du slänga in honom i det där, vet du, det blir ju, det kommer bli kaos. Och jag vill inte sitta utan Kane i Game Week 2 mot ett Norwich. Och han ska liksom, han ska leka rövare med det där gänget. Då kommer jag vilja vara investerad där.
Ja, han har ju lite titeltörst efter att ha varit i Spurs så länge. Och det som jag tycker är mest givet, vi pratar ofta om den här Pep Roulette och att han roterar mycket. Men kommer Kane in, ser det som en spelare då. Det saknas lite alternativ där fram att Kane kommer starta de allra flesta matcher. Dessutom med Citys ganska svaga strafffacit tror jag att Kane direkt kommer plocka åt sig de bollarna. Och jag vet inte, men i ett Manchester City så gör de väl 10 kassar från straffpunkten kanske. Och sen så ja, plussar de på med lite assist och mål i öppet spel och sådär. Så att ja, Harry Kane i en City-tröja har jag svårt att ignorera. I Spurs så delar jag dock er uppfattning. I alla fall här till en start. Det är möjligt att man kommer äga honom någon del av säsongen. Det håller jag inte alls som omöjligt även om man är kvar i Spurs. Kikar man neråt får man hoppa direkt ner 2 miljoner i pris för att komma till den näst dyraste forwarden. Och det är en Jamie Vardy i Leicester som ja, men alltid levererar säsong efter säsong. Men han blir inte yngre och det har kommit in lite mer konkurrens i Leicester. Hur ser du på en Jamie Vardy, Fredrik?
Ja, men det som du säger, det är ju en ständig leverans, men jag vet inte, den här säsongen eller i alla fall liksom inför den här säsongen känns det så oerhört liksom viktigt vilka premiums du går på, och där får nog Vardy ställa sig ganska långt bak i kön. Det blir ingen liksom VIP-kö för honom. Och de som går på honom kan säkert casha in poäng, men för 10,5, alltså vi var inne på det i mittfältsavsnittet, att ja, men Son på 10,0 är svår att klämma in. Jag skulle säga att till och med Jungmin Son står före i den där ganska så långa kön faktiskt.
Vi borde kunna hålla oss ganska kortare premiumsegment, och en anledning till att med Vardy för 10,5 och flera av de här premiumalternativen känns lite ointressanta, det är ju att det finns extremt mycket att säga inom mediumprissegmentet, kanske framförallt 7,5, 8,0 någonting. Men Stefan, vi ska väl ändå dra igenom de här premium forward sen, men vi gör det lite fort. Aubameyang i Arsenal är klassad som forward den här säsongen. Han var ju mittfältare förra. Jag är inte helt nöjd med att han inte står kvar som mittfältare, men ser han som helt ointressant för 10 miljoner som forward, va?
Ja, jag håller helt med där. Finns liksom så mycket mer, så mycket bättre längre, om man kollar längre ner i priskategorin bland forwardsen, så jag håller med.
Timo Werner var en spelare som jag var intresserad av, vart han skulle hamna som position i fantasy. Han spelade mycket ute på kanten till vänster förra säsongen och hade kanske hoppats att han skulle klassas som mittfältare, och då hade den varit intressant. Men som forward för 9,0 när en Kai Havertz finns för 8,5, en Mason Mount för 7,5 där på mittfältet, då drar jag mig i alla fall. Han satt ju väldigt många byggen när vi startade förra säsongen, men Fredrik, är det någon du har övervägt om vi ska vara helt ärliga?
Ja, nej. Werner tycker att han är lite fel prissatt på 9,0, och med det stora intresset som finns på andra anfallare så, och också på andra Chelsea-tillgångar ska jag säga, så känns han ganska iskall så här i början.
Firmino 9,0, ditt kära Liverpool, antar jag att inte en spelare vi kollar mot. Inte heller en Cavani i Manchester United för 8,5 tycker jag är intressant, även om jag har sett några varit där och fingra, och det är en spelare som då har fått en hyfsad hög TSB, tycker jag. Lite för hög. Men Vad säger du, Stefan? Cavani är ju, han kommer inte spela varenda match, utan jag tror att han kommer roteras. Ser du på det på samma sätt som jag?
Ja, nej, jag har väl också för mycket frågetecken kring hans speltid, men det är väl klart att letar man efter någon som kan komma ut i blocken och göra det bra 3-4 första matcherna, så ger jag honom goda chanser till en bra start. Men som sagt, jag tvekar lite på hur mycket speltid han kommer ha sen.
Mm. 8,5 är ju en prisnivå som Cavani delar med en Jesus och en Lacazette. Vi pratade City Striker om Kane skulle komma dit, men Jesus, Lacazette, Fredrik, intresse är ganska svagt. Ska vi gå vidare till mediumsegmentet där jag stannar väldigt länge gärna?
Ja, vi gör det tycker jag, för de känns också lite fel. I alla fall Lacazette tycker jag känns jättekonstigt prisat på 8,5. Så att fortsätt vidare du, så ska vi nog hitta hållplatser där vi kan stanna kvar lite längre.
Ja, och då kommer vi till mediumsegmentet och här finns det mycket att säga. Vi har valt att klassa in 8,0 till 6,5, men som jag nämnde innan så 8,0 och 7,5 är intressant och blev kanske än mer intressant nu här tidigare i veckan då det blev klart att en Danny Ings lämnar Southampton från ingenstans. Jag hade inte hört ett enda rykte om det och är klar för Aston Villa som då förstärker nu när Grealish försvinner. Och ja, Ings är prisad 8,0 men det påverkar även en spelare prisad 7,5 i Watkins som är den anfallare som har högst ägarandel just nu. Det finns väl en viss risk att Watkins kanske inte från Game Week 1, men eventuellt. Men på sikt petas ut på en vänsterkant. Vad i Graylish gamla position? Eller hur ser du på hela den här situationen, Stefan? Det finns mycket att prata om.
Ja, nej, men Villa har ju spelat väldigt mycket, eller väldigt utpräglat 4-2-3-1 system. Och nu har de två forwards som man liksom mest ser som centrala forwards. Men om det är någon som ska flytta sig så är det ju Watkins. Så det är möjligt att det kanske blir en formationsändring, men som sagt, går de vidare med som de har spelat, och det kanske liksom framförallt Buendia-förvärvet som tyder på att de ska spela med någon släpande, så är det väl Watkins som får flytta på sig om någon.
Ja, Fredrik, hur ser du på det här? Det höjer väl verkligen intresset kring en Danny Ings som jag annars kände var ganska svalt när jag spelade i Southampton.
Jo, men så är det ju. Ings känns... jag är nog inte tillräckligt modig, tror jag, för att plocka in en från Game Week 1. Jag vill se att han liksom kommer in och finner sig till rätta. Men vad tror vi? Jag tror att de kommer hålla fast i 4-2-3-1 och att det blir en Watkins som eventuellt får sökas ut i kanten. Och det kanske inte är optimalt för hans del, men jag skulle inte liksom räkna bort honom heller, för att vi vet att Danny Ings är skadebenägen och ofta byts ut så där, och Watkins kanske får flytta fram och så kommer det in en Traoré och så är Watkins där och petar in dem. Så att jag tror inte att, för mig blir inte Watkins helt ointressant bara för att den här värvningen görs. Men jag tror att hans TSP kommer ju att sjunka rejält.
Mm. Det har ju mycket att göra också med att det finns så många andra alternativ där liksom man har gått och vägt mot varandra. Även om man har haft Watkins i sitt lag länge. Nu kommer det viss osäkerhet in. Vi har ju pratat om Aston Villas fina spelschema. De har tre riktigt fina matcher, men sen vänder det lite grann. Och nu kanske finns en anledning till att lämna Villa. Samtidigt så är det en risk då med att inte kunna hänga på de förväntade villapoängen som vi har pratat om. Stefan, har du haft Watkins någonting i de lag och drafts som du har suttit med, och hur planerar du? Ska du i så fall sitta kvar med honom, eller hur går tankarna?
Nej, jag har han för tillfället. Jag har inte riktigt tagit ställning till det här med Ings. Men som sagt, någonting man kan konstatera är att väldigt mycket förändras ju i Aston Villa när man tappar Grealish som alla bollar gick igenom. Och även om liksom det på pappret har gjorts bra förvärv, vilket jag tycker att de verkligen har gjort, så ska ju det där liksom få sig ihop och bli ett bra lag. Och det vet vi inte om de lyckas med. Så de här tre första matcherna, om de inte får till det direkt, och då kan det vara rätt tråkigt att sitta tungt där också. Det är lite så jag tänker, om det är verkligen värt att liksom gå för de här bra tidiga matcherna.
Jag bollar här mellan er, men Fredrik, resonerar du något liknande? Sitter du kvar med Watkins, eller har du gått och fingrat på något av de andra intressanta alternativen som finns där omkring i pris?
Ja, alltså det blir ju, det som får styra valet där är väl att jag kanske inte vill gå på mer än en villa tillgång. Känns lite risky att dubbla upp. Men däremot så tror jag inte att jag kommer vilja gå helt utan heller. För som sagt, de där tre första matcherna är lite för bra för att liksom inte få ta del av. Och då är det ju väldigt lockande att göra Watkins till en Buendia, tjäna en mille och då kunna leka runt lite med den där miljonen som blir över. Det skulle jag ju ljuga om jag inte har sett, jag inte har sånt gjort här.
Den här millen blir ju svår. Det handlar ju lite om hur man har lagt upp sitt mittfält, vad man har för spelare och som ska uppgraderas med en, alltså det kan ju krävas mer än 1 miljon för att få in en Buendia om man har gått riktigt billigt på mittfältet över premium alternativen och sådär. Och en Buendia ska väl sättas in liksom mot en Rafinha som vi pratade mycket om i mittfältsavsnittet. Och jag tycker det är klurigt. Jag lutar åt att gå utan villaspelare, vilket är en stor risk. Men på mediumsegmentet, om vi ska gå vidare från nästan villa, det här kan vi ju egentligen prata om ett helt avsnitt egentligen. Men Ings prisar 8,0. Vi har även två andra väldigt intressanta alternativ på 8,0 tycker jag, i en Calvert-Lewin och en Patrick Bamford. Båda spelarna levererade ju riktigt bra förra säsongen. Calvert-Lewin nu under en Rafa Benitez, och Bamford spelar ju i samma Leeds under en Bielsa. Stefan, Calvert-Lewin, något som lockar Bamford?
Calvert-Lewin lockar absolut mycket på grund av spelschemat inledningsvis, och att han kommer fortsatt få en hel del inlägg att jobba med, känns det som. Sen Bamford tror jag också kommer, liksom, jag ser inte att han kommer göra någon sämre säsong i år egentligen, men deras inledande spelschema är småtufft och Rafinha finns så billigt på mitten, och därav så faller han lite bort för mig i mina inledande tankar i alla fall.
Ska vi säga det, både om Bamford och Ings, så vi förväntar väl oss att Ings kommer plocka upp straffarna i Villa nu, och Bamford är väl tilltänkt straffskytt i Leeds skulle jag tro. Han delar ju det ansvaret med Clich förra året, men sen så sa Bielsa någonting att Clich missar någon straff, och nu får Bamford slå tills han missar, och mig vetligen har han inte gjort det sedan dess. Det finns även en forward på 8,0-segmentet som heter Antonio Martial eller Anthony Martial heter han, men ser jag som helt ointressant. Däremot Antonio, inte Martial utan Antonio i West Ham, prisad samma som Watkins 7,5. Ja, det är ju en spelare, när han är skadefri då trillar poängen in, och jag vet att det är en favoritspelare för dig, Stefan.
Han ska spela så länge man inte hör någonting om att hans baksida är trasig, så då är han i laget.
Där är jag också riktigt sugen. En spelare som jag också verkligen gillar, som jag tycker smyger lite under radarn, som har en ägarandel som är till och med under en Timo Werner eller en Richarlison, är en Callum Wilson i Newcastle. Jag letar ju ofta de här talismanerna för sitt lag. Där har vi dessutom en straffskytt. Jag vet inte, varje gång det plingar till och Newcastle har gjort något mål, ja, men då är Wilson inblandad. Fredrik, Callum Wilson, är det ett alternativ som får dig att kittla lite?
Ja, men framförallt är det ett alternativ utifrån att det är en väldigt bra differential. De poängen är ju, om man ska vara krass, värda liksom lite mer än vad Watkins poängen är. I den aspekten att cashar du in dem så är det inte alls lika många av dina konkurrenter som gör detsamma. Så att ja, Callum Wilson är definitivt ett alternativ i den där mycket, mycket trevliga prissegmentet på 7,5. Och spelschemat är inte så jäkla dåligt ändå. Även sen är det svårt att bedöma liksom Newcastle. De är aldrig favoriter i en match. Så där. Som du säger, han gör ju det. Han är ju talismanen i det där laget. Och är det någon som ska göra det framåt så är det väl han där med lite stöd av Joe Linton. Så att Callum Wilson är ett bra shout.
Mm. En 7,5 forward som det råder en del oklarheter kring, tycker jag ändå, är ju en Raúl Jiménez som inte spelade mycket alls förra säsongen efter sin otäcka huvudskada. Ska vara tillbaka nu. De har ju lite tuffare inledning i alla fall de första tre matcherna. Leicester, Spurs, United ska mötas efter varandra. Det är väl ett ganska bra läge att wait and see på honom, eller vad säger du, Stefan?
Ja, nej, det är väl ett klockrent så som jag har tänkt också, att han har varit borta så länge också, så vi vet inte riktigt vad vi får där.
Nej. Richarlison är också prisad 7,5, dock varit iväg att spela OS med Brasilien. Där tycker jag att man håller sig borta, och i så fall går man på hans kollega Calvert-Lewin för 0,5 mer. Det tycker jag är en ganska enkelt val, i alla fall här i inledningen av säsongen. Sen så i den här prisklassen 7,5 så har vi även två Leicester Strikers. Vi har redan pratat om Vardy, men Iheanacho som hade en jättefin del av förra säsongen, och nyförvärvet Daka som värvas från Salzburg och var en spelare som, ja, men det snackades väldigt mycket om ännu större klubbar än Leicester, men där Leicester lyckas dra längsta strået, och Leicester har ju varit väldigt skickliga på transfermarknaden och hitta de här guldkornen. Hur tror ni att det här ska spelas ut? Och vi har pratat om Leicester som ett lag som kanske förbises lite i när man bygger sina lag. Fredrik Iheanacho, nyförvärvet Daka, något som lockar?
Ja, inte till Game Week 1. Även om en okej spelschema liksom gör att Leicester som lag då inte ska avskrivas, så känns det ju som att för mig är det ett coin flip. Jag är ganska säker på att Vardy startar om han är hel, men mellan Iheanacho och Daka känns det som i princip ett coin flip. Utifrån att jag inte har någon liksom insyn i hur Rodgers tänker och hur turordningen är där. Som du säger, Iheanacho har ju ändå en avslutning på förra säsongen att leva på och har gjort det bra. Så att man kan ju tycka att han borde behöva spelas ur laget. Samtidigt så tror jag inte att Daka valde Leicester för att sitta på bänken. Då hade han lika kunnat gå till Liverpool eller någon av de andra klubbarna det snackades om. Så att båda de två är nog väldigt inställda på att spela mycket, tror jag. Så för mig är det liksom fram med popcornen, wait and see, och sen plocka den som flyger.
Mm. Spelare som alltid gör det bra i fantasy tycker jag, det är ju Chris Wood i Burnley. Prisad 7,0. Jag vet inte, mitt intresse är ganska svalt så här till en början. Jag hade gärna sett han prisad lite billigare för att han skulle kunna blanda sig i något intresse. De här 7,5 forwardsen känns så pass mycket mer intressanta. Så för mig är inte Wood, inte heller en Shea Adams, även om Ings försvinner och borde få en viktigare roll där, inte speciellt intressanta. Utan då, som sagt, 7,5 går upp till den kategorin, alternativt ner till den stora snackisen och Brentfords Tony. Stefan, tänker du likadant kring 7,0 forwardsen? Och du får gärna lägga ut lite dina tankar kring en Tony ny till Premier League.
Ja, nej, men jag håller med om 7,0. Det känns inte alls lika hett som 7,5 forwardsen. Och sen gällande Tony, han uppenbarligen jättebra facit från Championship och liksom en riktig talisman för Brentford. Han var väl inblandad liksom över 40 av deras runt 80 mål de gjorde förra säsongen. Så väldigt hög goal involvement där. Lite lik Wilson i det hänseendet. Och sen är ju liksom matcherna. Jag tycker att första matchen kanske inte är guld. Men samtidigt Arsenal ska ha rätt mycket förändringar i backlinjen. Kommer det flyga från start? Och efter den matchen så ser det fint ut för Watford. Så det blir lite så här, gör han det bra i första matchen, då kommer alla springa efter honom. Ja, blir det två liksom blanks från honom i början, ja, men då kommer man sitta med ett problem där istället. Så det är en väldigt, ja, jag tror att det kan gå lite hur som.
Mm. Du sa Watford, jag ska skjuta in det i Brentford, det vet ju du också. Yes. Men det är en sån där spelare som du säger, det kan gå hur som helst. Han ligger som den näst mest ägda spelaren just nu. Jag tror priset har en del till det att göra. Watkins är en knapp procent före honom, men jag tror att Watkins kommer sjunka lite, så vem vet, det kan vara så att Tony går in som den mest ägda forwarden när spelet drar igång. Han gjorde, som du var inne på, 31 mål och 10 assist på 45 matcher i Championship, vilket är riktigt, riktigt bra. Gjorde dessutom 2 kassa på 3 kvalmatcher upp till Premier League när de kvalade upp, så att det är jättespännande spelare. Men som du säger, är det så att det liksom, han inte lyckas hitta målet här de inledande matcherna, kan det bli lite flykt från honom och pris som sjunker, och då ska man börja jaga spelare och behöver få ihop ännu mer pengar för att kunna liksom gå uppåt i pris. Fredrik, Tony, hur tänker du kring honom?
Ja, alltså det är svårt att inte tänka med den enorma TSB:n för en helt ny oprövad spelare. Och visst, ni rabblar ju bra statistik här, men det är ju Championship och det är ju en annan, jag ska inte säga planet, en annan galax egentligen mot tempot sen i Premier League. Och jag är väl inte lika exalterad över Brentfords spelschema. Tycker att det är, alltså Arsenal hemma tycker jag, Arsenal är ett betydligt bättre lag. Palace borta, ja visst, det kanske ska ses som den riktigt bra matchen då. Villa borta kan bli tufft. Brighton hemma, ja grattis, det är en bra match. Men sen är det Wolves borta, Liverpool hemma, West Ham borta, Chelsea. Ja, jag vet inte, jag är inte jätteförtjust i Brentfords spelschema. Så att för min del känns han, jag kommer inte att starta med honom, det är jag rätt säker på. Är det så att han tokflyger och gör liksom en jävla, han går och blir en Micho från honom, de gamla goda dagarna, men då får man väl kliva in där, men då kommer det finnas 7,5 anfallare och växla ner till honom.
Ja, jag ser väl mer den här liksom likheten i en Timo Pukki när han kom upp och flög direkt i starten. Vi har sett det förut, anfallare som har gjort det bra i Championship som kommer upp och i alla fall till en början utav Premier League-säsongen bara öser på. Jag tycker han är ganska spännande ändå, men det är precis som Stefan framförallt var inne på, en spelare med hög risk, för att man ska ta sig ifrån honom där om det börjar säljas, om man inte ser tendenser och vill sitta kvar med honom. Och kollar man 6,5 segmentet, ja, men då blir det direkt att man jämför med de här 7,5-orna ändå. Vi har en Mopey i Brighton, Benteke i Palace, Rodrigo i Leeds, Saint-Maximin som faktiskt av någon anledning klassas som forwards den här gången. Ja, Stefan, lockar något av de andra 6,5 alternativen dig speciellt mycket?
Nej, inte jättemycket så här på förhand, gör det inte.
Nej, och då ska man ju kolla neråt, och då får vi faktiskt kliva ner i det vi kallar för budgetsegmentet, alltså 6,0 till 4,5, och här är det svårt att hitta vilka som är värda att nämna. Går man igenom det prismässigt, börja 6,0, ja, jag nämnde Mopey, det finns en Danny Welbeck i Brighton, 6,0, Joel Linton i Newcastle, en Timo Pukki i Norwich, men där vet vi hur det spelschemat ser ut i början. Fredrik, 6,0, hittar du någon forward där som kan locka om det är så att man börjar med Tony och sen ska kliva ner något?
På 6,0 är det tufft. Vi gled ju förbi 6,5 där med Abraham som har ryktats ganska mycket bort från Chelsea, och klart skulle han få en ny klubbadress, kanske Southampton, och kliva in där som en första striker. Vi vet ju att han gjorde det ganska bra ett tag i Chelsea där. Då skulle ju han kunna bli intressant. Nu blir det väldigt mycket om och sådär. Men att Southampton kommer att värva en anfallare, det kan vi väl slå fast att det kommer de ju väl att göra. Det räcker inte att tjeja Adams liksom. Och det är väl samma sak, en Divock Origi i Liverpool har de ju klubben nu gått ut och sagt att får vi det vi begär så lämnar han. Han kostar 5,0. Jag vet inte om jag vill ha honom ändå, även om han är startare i Southampton. Men det är klart att en anfallare som gör en startplats i Southampton till sin för 5,0, någonstans blir det ju ändå ett alternativ jämfört med en 4,5 som inte spelar. Så att de två håller jag ett extra öga på, för de har ändå bevisat någon form av kvalisort tidigare i karriären, och det är klart att det finns en väldigt tydlig öppen plats i ett Southampton-anfall. I övrigt, ja, du har ju en dussintalet anfallare i Watford, så det är bara pick and choose.
Ja, nej, där håller jag mig borta. I Burnley hittade jag utöver Chris Wood, Ashley Barnes, en Vydra och en Rodriguez prisad 5,5, men jag kliver inte in där. Stefan, när vi kollar de här liksom anfallarna 6,0 och neråt i det här budgetsegmentet, är det någon som du känner att du vill lyfta lite extra?
Nej, egentligen inte. Jag tror man kan plocka så många man känner att man ska starta med från något lite dyrare. Det är väl min spontana känsla. Sen är det en fråga med Tony, för att ja, vi har ju sett, som du sa också tidigare, Bamford kanske är lite av ett undantag när han spelar i Leeds, men han gjorde det bra. Watkins kom direkt från Championship till Aston Villa, gjorde det väldigt bra. Så nej, de här Championship strikers som har varit bra där har ju faktiskt lyckats rätt bra i Premier League också när de har kommit upp, och Tony, ja, men slår ju alla dem på fingrarna när det kommer till stats, så att det ska bli intressant att se.
Jag tycker det är värt att säga, det finns en hel del som tänker att, ja, men jag kommer i alla fall inte spela min tredje forward och gå på en 4,5. Det finns fyra stycken 4,5 år i spelet, två utav dem från just Watford, som Fredrik var inne på, de har en helt drös forwards. Men den som är mest ägd på en TSB på hela 8,0 är en Davis Aston Villa. Och där går väl min varningsflagg lite grann. För det skulle kunna vara så att man vill ha fler Villa-spelare där han liksom täcker plats. Så hade jag gått på 4,5 hade jag snarare gått på en Obafemi i Southampton 4,5, för där ser jag mig inte sitta med tre spelare, och även då om Ings lämnar så förväntar jag mig kanske inte så mycket speltid ändå för Obafemi, men ja, det skadar ju inte att Ings har försvunnit, så får vi se vad det eventuellt värvas in. Delar ni min uppfattning där, om vi börjar med dig Fredrik?
Ja, men så är det ju. Det är en bra, liksom, bra poäng att inte trycka upp. För det är som sagt, villaplatser kan det ju bli så att får de en flygande start, tar tre vinster och sen så börjar de plocka storlagen en efter en. Ja, men då kan vi ha ett Aston Villa i serieledning efter en 5 omgångar, och då kommer det vara Villa Hybris. Då ska det in med Bailey och Buendia och Ings och Watkins, och problemet är att du kan inte få in allihopa, och då sitta med liksom en Davis och liksom inte riktigt veta vilket håll man ska vrida sig åt. Där vill man inte hamna. Så är det.
Men vi kan väl summera det egentligen på anfallssidan, att vi ingen av oss är jätteintresserade av premiumspelarna, inte heller budgetspelarna, utan däremot finns det, ja, men väldigt gott om alternativ och en del frågor man bör ställa sig på 7,5, 6,5, 8,0 nivån. Min fråga då innan vi avslutar, vi har pratat mycket prispunkter när vi kollar på andra segment, att man vill kanske ha någon premiumspelare, någon budget som man liksom lätt kan röra sig. Här finns det ju andra spelare som man lätt kan röra sig till, men om man inte till exempel har varit någon spara person och sparat pengar på banken, så kan det ju vara svårt att switcha till en spelare som har gjort det bra när din spelare kanske inte har gjort det bra och du vill växla en 7,5 till en annan 7,5. Hur har du resonerat någonting kring det här, Stefan, eller liksom, till exempel att starta med en Watkins, Wilson och en Antonio där alla är prisade 7,5 och liksom resonemang kring någonting sånt?
Nej, men en tanke är väl att det är inte helt dumt att ha typ 500 000 på banken från början, bara för att inte få panik med transfers. Det är lätt hänt i början annars att man bara börjar byta för värdeökningarnas skull. Det är jobbigt när man ser, jag vet att jag har varit i läget förra året när typ ja, men över halva mitt lag skulle tappa i värde. Och liksom det stressade mig till ett wildcard. Men sitter man där med lite buffert så kanske det är lite lättare att stå emot där.
Ja, Fredrik, du har ju tidigare sagt att du inte är så sugen att spara pengar på banken. Är det någonting du har ändrat dig kring, att du ändå vill göra det? Eller hur resonerar du kring det här att sitta med ett gäng spelare i exakt samma priskategori?
Ja, nej, men jag är fortfarande inne på att investera hela hundringen. Alltså, gällande, det är ju en bra bastanke liksom, att du ska hålla dig till olika prisnivåer för att kunna ha flexibilitet. Men det här blir lite som att köra igenom en liten rondell. Att, är det mycket bilar? Ja, men då håller du dig i ytterfilen om du ska rakt fram. Är det du som är den enda inom liksom, överskådlig syn? Ja, men då kan du tjuva lite på innebanan. Och så är det lite här, känns det som att du kan plocka 3 7,5 och du kan fortfarande känna att ja, det finns liksom andra 7,5 jag skulle vilja ha. Så att just det här fallet är jag liksom inte orolig för att ligga på 3 stycken anfallare i samma prispunkt. Liksom. Så det, jag känner mig rätt trygg med det ändå. Det är ju om en Kane går till City efter deadline. Ja, då sitter man ju där och då är frågan, ska man vänta då till ett wildcard för att plocka in honom? Eller ska man börja liksom rotera med 2 byten? Det är väl det liksom potentiella bekymret jag kan se. Å andra sidan finns det ju ingen placeholder för en Harry Kane. Även om du har en Jamie Vardy så är ju inte han en placeholder. Han är fortfarande 2 miljoner billigare. Så att, ja, då ska du ha Kane från början, men det är man inte supersugen kanske på att ha. Så att jag får nog liksom, känslan just nu i alla fall är att man får ta sina chanser med kanske att gå utan Kane i början. Och sen så kan det vara så att det kan komma ett tidigt wildcard om han kliver över till City efter deadline game week 1.
Ja.
Det brukar vara relativt enkelt att liksom hitta 0,5 någonstans i sitt lag när säsongen väl har dragit igång också genom att göra 2 byten. Så att liksom, man behöver ju inte sitta med pengar på banken heller.
Nej, men det skadar heller inte. Om man sitter helt okej nöjd så behöver man inte bara se till att förbruka dem heller. Jag sitter faktiskt med 0,5 i mitt bygge just nu. Men ja, vi får se vad som händer här fram till fredag den 13 då allting drar igång. Det känns jobbigt att det ska börja fredag den 13. Men jag är inte så nojig kring sån skrock. Det som är kul med Kane och City, det är ju att Spurs och City möts i Game Week 1. Det kan ju mycket väl vara så att han spelar i Spurs-tröjan då, men att han vid slutet av månaden har dragit på sig ljusblått. Jag tycker vi har pratat igenom anfallarna rätt så väl här, och som sagt, kommer det några liksom jätteskillnader i transferfönstret och sånt, så vi har ju inget mer avsnitt då vi ska prata rena anfallare eller mittfältare eller i olika positioner. Däremot har vi ett avsnitt då vi ska avslöja våra tankar kring våra respektive lag. Jag har inte skickat mitt lag till någon utav er och ni har inte gjort det till mig, utan det får vi göra live i en podd som kommer här inom kort i era lurar. Och jag tycker det ska bli spännande att höra hur ni har resonerat och kopplat till olika differential val eller gå väldigt template. Så ja, men jag ser fram emot det avsnittet, så tackar väl för oss nu, och stort tack till alla som har lyssnat. Hjälp oss jättegärna att sprida ordet om podden. Ordet om ligan får ni också gärna sprida. Det är kul ju fler vi blir. Så stort tack för att ni har lyssnat, och på återhörande.
Ja, ha det bra.
Ha det gott. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.